Så har ju faktiskt Linnea redan tagit predikan, så jag kan nästan gå och sätta mig. Men jag gör ett försök ändå. Repriser är bra. Idag vill jag ta med er till Gamla testamentet. Jag tycker det är spännande, men det är också väldigt svårt och krångligt. Och en del begriper jag inte alls i det. Men Gamla testamentet rymmer många berättelser där människorna är precis som vi. De är inte felfria. De är inga perfekta människor, utan de gör fel och misstag. Och utav det så kan vi ju känna igen oss, för vi är ju precis likadana. Och även om Gamla testamentet hände för många, många år sedan, så finns det mycket som vi kan känna igen oss i. Och det ger ju hopp, tycker jag. Att läsa om hur Gud finns där mitt i livet, trots allt. Och mitt i allt så möter han människorna, då som nu. Och idag så vill jag prata om Hagar. Och det är kanske inte en kvinna man predikar så ofta om, men jag tycker hon är spännande. Och jag tror att hon har mycket att säga oss. Och att det är därför som man faktiskt har skrivit ner berättelsen om Hagar. Jag har satt ut lite kartbilder. De använde jag när jag berättade Gamla testamentet i skolan. Och om vi då tänker oss att här uppe i norr så har vi Sverige någonstans. Så har vi staden Ur där borta, nuvarande Iran. Landet som de kom till, det får vara mittgången, det är Israel. Och där har vi då Genesarets sjö. Däremellan rinner en flod som heter Jordan. Och den döda fisken får symbolisera döda havet. Och längst nere vid sandböckerna, där har vi Egypten, varmt och skönt. Här borta har ni Medelhavet. Så nu har ni lite grepp av kartan när jag berättar sen. Bibeln börjar ju med att berätta om hur Gud skapade en fantastisk värld med djur och människor. Och tanken var att man skulle leva i gemenskap med Gud. Men det blev ju inte så, eftersom det vi kallar för synden kom in. Och människan valde att gå sin egen väg istället för att leva tillsammans med Gud. Och Gud tänker att jag spolar bort allt det där onda, och så börjar jag om med Noa och hans familj i arken då, som räddas. Men det blev ju inte så heller. När Noa steg i land sen, så var ju faktiskt det onda kvar. Och för ungefär 4000 år sedan så bestämmer Gud att jag väljer ut en man, Abram, som kom ifrån staden Ur. Och han skulle bli ledare för ett stort folk, Guds folk. Och det här folket, de skulle leva i gemenskap med Gud och bli en förebild för de andra folken, folkgrupperna. När jag var liten så tänkte jag alltid att när Abraham kom till Kanans land eller Israel, så var det tomt där. Men givetvis så bodde det ju redan olika nationaliteter där. Och de här andra, de skulle se på Abrahams folk här nu, Guds utvalda, och följa efter och förstå hur man skulle leva. Så var tanken. Abraham och Sarai heter de ju i början. Och ibland så kan man i Bibeln läsa om hur Gud ger en person ett nytt namn. De blir ju sen Abraham och Sara. Vi kan läsa om Jakob som får namnet Israel. Simon blir Petrus. Och Saul blir Paulus. Och det här gör Gud för att han vill markera en ny tid i deras liv. När Abraham är ungefär 75 år så lämnar han och Sara och säkert några till staden Ur. Och man kommer då till Kanan, eller Israel som vi kallar idag då. Efter en tid så blir det hungersnöd i landet och man beger sig till Egypten och är där ett tag. Och när man sedan lämnar Egypten så har man med sig rikedomar, man har fått gåvor och man har slavar med sig. Och man tar med sig dem tillbaka till Israel, för det var ju där man skulle vara. Abraham har fått löftet att bli stamfader för ett stort folk. Och han ska få lika många ättlingar som stjärnorna, eller som sandkornen, berättar Gud. Och givetvis så kommer frågan nu för både Sara och Abraham vem det är som ska ärva alltihopa och föra släkten vidare. För än så har de inte fått något barn. Och nu är de faktiskt till åren komna. Kanske funderade Sara på om det här löftet om en arvinge, om det verkligen gällde henne. Det var ju faktiskt till Abraham Gud hade talat. Och hon beslutade i alla fall att ta saken i egna händer och använde sig av sin slavinna Hagar. Hagar var en egyptisk kvinna. Kanske var hon en present ifrån Egypten. Hon var åtminstone Saras ägodel. Och det var så man såg på slavar på den här tiden. Hon hade inget människovärde, utan var mera som en sak, och den kunde man använda precis hur man ville. Och igår hörde jag faktiskt på radion, de pratade om moderna slavar, alltså slavar som finns nu för tiden. Och de sa det att bara i Indien så finns det över 18 miljoner slavar. Och de flesta av dem är kvinnor. Och då kan vi ju fundera på hur många är vi i Sverige och jämföra med. Det är fruktansvärt, tycker jag. Man kan tänka att slavar var någonting som fanns, men det finns faktiskt fortfarande kvar. Sara tänker ut en plan, och det är att använda Hagar som surrogatmamma. Och på så vis så kunde Abraham få ett barn, en arv Sara tänkt sig. Och kanske är det de där graviditetshormonerna som förändrar allt. En del säger ju att gravida kvinnor, de blir vackrare och stoltare, för det är någonting som händer med en. Och Sara, hon ser att Hagar förändras på mer än ett sätt. Hon blir avundsjuk och arg på Hagar. Hagar som var plan B har nu lyckats med något som inte Sara kunde, nämligen att bli gravid. Och Hagar börjar att se ner på sin matmor. Och eftersom Hagar var en ägodel så kan Sara göra precis vad hon vill med henne. Och hon börjar att behandla Hagar illa. Och säkert så var det både fysiskt och psykiskt. En dag så får Hagar nog. Och hon flyr bort ifrån alltihopa. Utan att veta vart hon ska ta vägen eller vad hon ska göra. Och hon hamnar i öknen. Ensam, övergiven och uppgiven. Och alla vi som någon gång har hamnat i den här förtvivlans och hopplöshetens mörka rum, vi kan tänka oss hur hon kände sig. I det där mörkret, det djupa mörkret, så vet man inte vart man kommer ifrån, vart man ska och kanske inte ens vem man är. Hagar har tappat fotfästet om livet. Och kanske är det därför som Herrens ängel frågar henne: Hagar, varifrån kommer du och vart är du på väg? Han tilltalar henne vid namn. Han ser henne och bekräftar henne som människa. Hon som aldrig har varit någon, som inte har varit värt något. Hon som säkert tillhört en annan religion, tillbett andra egyptiska gudar. Och hon som inte ens har ropat ut hans namn i sin förtvivlan. Hon blir sedd och lyssnad på utav Gud. Därför att för Gud så var hon viktig. För Gud så är alla människor viktiga, oavsett religion, nationalitet, kön, rang och så vidare. Han bryr sig om alla människor. Och kanske hon skulle stämma in i Stig Roland Rasks sång Den gåtfulla närvaron. En vilsen själ som är på spaning, som söker efter sinnets ro. Och svaret kommer som en aning från en gåtfull närvaro. Närhet som läker finns här och nu. Sårad och skygg ropar jag ditt namn. Allt mindre säker på vem du är, men allt mera trygg vilar jag i din famn. Där och då blir hon upprättad. Någon kärleksfull såg henne, tilltalade henne med namn, gav henne ett värde och ett löfte om att aldrig överge henne. Jag ska aldrig överge dig, säger Gud. Och det är först när hon slutar att fly och möter sin litenhet som hon kan lita på Gud. Och Paulus, han skriver: i svagheten blir kraften störst. Hon ger honom ett namn, seendets Gud. Hon är den första i Bibeln som namnger Gud. Och det är ett vackert beskrivande namn, för hon vet att han ser henne. Vi människor behöver känna att vi är någon. Vi behöver bli sedda. Och framförallt så behöver vi känna det när vi har tappat fotfästet i livet. Vi behöver hitta en riktning för att ta oss ut ur det mörka rum som vi av olika orsaker har hamnat i. Hagar får mod att gå tillbaka. Och egentligen så har ju ingenting förändrats där hemma. Men hon är förändrad och starkare. För hon vet att Gud är med henne. Och så får hon sin son Ismael och tiden går. Och efter ytterligare år så inträffar det där som vi människor trodde var omöjligt. Men som var möjligt för Gud som är skaparen utav allt. Sara blir gravid ungefär vid 90 års ålder och Abraham är kanske 100. Och de får sin son Isak. Enligt traditionen så är det ju Ismael som den förstfödde sonen som ska ärva allting. Och nu inser Sara att Ismael måste bort så att det blir Isak som får ärva efter Abraham. Hon säger till Abraham att driva iväg Hagar och Ismael. Något som han först är tveksam till, för det är ju faktiskt hans son också. Men Gud lugnar honom och säger att det är Isak som ska ärva. Men han ska också bevara Ismael. Hagar och Ismael skickas iväg. Och efter ett tag så är givetvis maten slut. Och hon befinner sig i öknen. Och nu gör Hagar det hon har gjort förut när det blir svårt. Hon flyr. Hon har inget vatten och ingen mat att ge sin son. Och hon lägger honom därför under en buske men går därifrån för att slippa se honom dö. Hon flyr ifrån det svåra. Och vi människor, vi fungerar så. Vi flyr när det är svårt i våra liv. Vi kan fly både fysiskt och psykiskt. Vi kan fly genom att gå våran väg när det är en jobbig situation. Vi kan flytta när saker inte fungerar som vi har tänkt oss, byta jobb och så vidare. Men vi kan också fly genom att använda droger och andra missbruk för att slippa smärtan. Vi kan skada oss själva och en del menar att den fysiska smärtan är lättare än den psykiska att bära. Och vi kan fly genom att förneka det som verkligen händer. Man skulle kunna säga att vår flykt är ett sätt för oss att överleva. Vi måste ta till någonting när det blir för mycket. Och Hagar, hon flyr. Och namnet Hagar betyder just flykt på hebreiska. Än en gång så möter Gud Hagar. Han hör pojkens gråt och tröstar Hagar med att säga att hon ska gå ta hand om sin pojke. Och att Gud ska göra honom till ett stort folk. Och så öppnar Gud hennes ögon så att hon får syn på en brunn med vatten. Och kanske har den där brunnen funnits där hela tiden fast hon inte har sett den. Ibland är det ju så med lösningen att det är svårt att se. Vi ser inte den för allt det jobbiga som är. Och vi behöver hjälp att hitta rätt. Men Gud öppnade hennes ögon så att hon kunde gå vidare. Berättelsen om Hagar lär oss mycket om hur Gud ser på oss människor. För honom är varje människa unik och värdefull. Och Jesus förtydligar detta i sitt liv. Han är ju sann Gud och sann människa. Och det finns många möten i Bibeln som berättar om hur människor blev sedda på djupet när de mötte Jesus. De blev inte dömda eller anklagade för saker de hade gjort, utan de blev sedda och älskade. Seendets Gud mitt i verkligheten. Gud har omsorg om oss alla därför att han har skapat oss. Vi kan läsa om det och vi kan höra om det, men vi får också uppleva det när livet blir mörkt och svårt ibland. I de stunderna behöver vi det som bäst. Vi behöver att han ser oss, att han känner med oss, att han delar det svåra med oss, och det visar att han alltid är nära oss, att han vet. Det här får vi förlita oss på när känslorna tar över. Fast vi inte förstår eller hos oss. Han har det stora perspektivet, och i det får vi vila. Jesus som själv led på korset, som upplevde förtvivlans och hopplöshetens mörka rum. Han som själv sa: "Min Gud, varför har du övergivit mig?" Han om någon måste väl kunna dela vår smärta. Det blir vår tröst när vi sjunker ner i det svåra. Vi är inte ensamma. Och vi är inte övergivna, även om det känns så. Och vad som händer när Gud helar oss, det kan vi nog aldrig förstå. Vi kan bara känna att på något sätt gör han det. Och i välsignelsen så hör vi också de tröstande orden. Han vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid. Och om vi inte kan falla i Jesu armar när det är svårt, i vems armar ska vi då falla i?